Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Rabbana zidna ilman. Allahumma anfa'na bi'ilmina ya rabbil alamin. Waja'alhu hujjatan lana wa la'anina. Thumma amma ba'd. Fortsätt att gå igenom adab mashi ila salat. Och vi talade förra veckan om lite bestämmelser kring vem som ska vara imam och hur man ska följa imamen. Och vi kan ställa någon fråga här. Om du står i moskén och gör sunnabön och man kallar till fardbönen, qad iqama till salat, vad gör du för någonting då, Jamal? Det betyder att du säger att man avbryter den sunnabön. Okej, vad säger Ibrahim?
Minns jag menar nämnt något, att man ska skynda på om det andra rackan, men avbryta om det första.
Nej. Om det är första rackan så avbryter man. Och om det är andra rackan så ber man den snabbt. Och det som Sheikh Abdul Mahsin nämnde var att om du tror att du kommer missa takbiratul ihram så avbryter du bönen. Spelar ingen roll vart du är i salat. För man sysselsätter sig inte med sunna istället för wajib. Okej? Och det låter väldigt korrekt. Men om du är i sista tashahud eller i sujud eller någonting och de gör ihram, då hinner du avsluta bönen innan det att man gör takbiratul ihram. Tayyib. Vi nämnde också en viktig fråga och det var gällande att följa imamen. Imamen är där för att följas. Vad händer om man gör momenten samtidigt som imamen? Du gör rukå samtidigt som imamen, går upp samtidigt som imamen för rukå och så vidare. Men vad händer då? Är salat giltig eller ogiltig? Abdelazim.
Det är giltig, fast det är makruh att göra så.
Det är giltigt fast det är makro. Vad säger du?
Om du går förhand, det är ogiltigt. Men om du gör det av en misstag eller slum eller någonting, då är det tillåtet. Men det var ikhtilaf om man gjorde det samtidigt eller inte.
Precis. Och Ibn Uthaymin lutade mot att det var haram. Det var inte ens makro. Det var haram att göra det samtidigt. För profeten al-Islam har sagt att imamen ska följas. Om man gör det samtidigt har man inte följt imamen. Och det här är tabban utan ursäkt. De som gör det med flit. Sen vi nämnde de som gör det oavsiktligt. Inshallah, där salat är korrekt. De går tillbaka till att följa imamen. Tayyib. Om man dröjer på saker och ting. Så länge att man missar. Man står och tänker på någonting och du har missat till exempel rukun i salat. Imamen har hunnit före. Han gick ner i rukå och sen gick han upp. Och du står fortfarande kvar. Vad gör du då för någonting?
Går dit till imamen
här. Nej. Du följer, alltså du måste göra rukå. Men om du är så mycket att du missar en hel raka, då får du ta igen den efter salat. Okay, men annars generellt, man försöker hinna i fattig imam. Taib, om man är imam och någonting viktigt händer i moskén, barn börjar skrika, brandlarmet går eller någonting. Vad gör du då för salat? Drar du ut på salat eller? Ja. Du förkortar bönen, precis. Brukade profeten göra så, alayhi salam?
Ja.
Nej, han brukade göra så. Vi nämnde också att det är sunna att läsa längre i första rakan än andra rakan när man är imam. Vad var visheten bakom det? Vi nämnde två stycken visheter. Varför brukade profeten, alayhi salam, dra ut på första rakan mer än den andra? Samir?
Folk har mer energi i första.
För folk har mer energi i första. Ja. Och för att folk ska hinna med första rackan, precis. Sen är det en viktig, viktig fråga. Vem har mest rätt att vara imam? Vem har mest rätt att vara imam? Josef.
Den som kan mest Koran.
Naam. Aqra'ukum li kitabillah. Den som kan mest Koran. Tayyib. Och sen? Om de kan lika mycket Koran. Båda kan juzama.
Den som kan mest
sunna. Den som kan mest sunna, mashallah. Om de kan lika mycket sunna. Ja, vem kommer då?
Ålder.
Taib. En broder säger ålder. Den som gjorde hijra först, precis. För aqdamuhum hijra. Om de gjorde hijra samtidigt, då är det ålder. Taib. Och sen har det också nämnts som en sista, den som blev muslim först. Han är mer dygd över den andra. Och sen nämnde vi också, vem har mest rätt att vara imam hemma hos någon? Bilal.
Det är Amir al-Bayt.
Amir al-Bayt, herren i huset, precis. Han har mest rätt att vara Amir. Men sultan kan också betyda i hans typ
makt
eller herravälde. Alltså det som han styr över. Som en person är borgmästare i staden, då har han mest rätt att vara imam. Om en person är khalifa har han mest rätt att vara imam. Taib. Varför fick Abu Bakr vara imam radiyallahu anhu när det sägs att det fanns sahaba som kunde med bättre Koran än honom? Ubay bin Ka'b och så vidare. Ja. För att visa hans status. På vilket sätt behöver vi se hans status? Vad skulle vi förstå av det? Profeten Al-Islam var i sin dödssjukdom och valde Abu Bakr att vara imam. Räck upp handen. Ja. Okej, han skulle leda muslimerna, men hur förstår man det av att han leder bönen?
Ja. För att leda bönen är det största.
Precis. Som Umar han sa, radiyallahu anhu, att profeten alaihissalam valde dig för att leda oss i religionen. Ska vi då inte vara nöjda med att du leder oss i dunya? Utan tvekan. Salah är det största religiösa dyrkan som finns. Som du får, han valde det att leda oss i salah, då är du mer berättigad att leda oss i dunya. Ahsant. Och de nämnde också en fayda, en annan förklaring. Det var ingen som nämnde den av er. Och det var att sahaba brukade anse att den kunnigaste i Koranen, det var inte bara den som memorerade, utan det var den som kunde, förstod och praktiserade. Som vi läste Athar ibn Mas'ud, att de brukade lära sig 10 ayah, förståelsen och implementera dem. Och utan tvekan så är Abu Bakr den som är längst fram gällande detta. Taib, vad säger ni om en person kommer från ett muslims land i Ramadan och han säger, jag kan vara eran imam om ni ger mig 20 000 så ber jag hela Ramadan. Ja, jag kommer att läsa 2 timmar varje kväll. Vad säger ni om den imamen? Ja? Abdeladim.
Inte be bakom.
Vem säger så att man inte ska be bakom honom? Vem av de stora imamerna? Imam Ahmed. Han sa nas'alallaha al-afiya. Och Allah skona oss. Vem vill be bakom en sån här person? Allah måste. Men om det finns en imam och staten har avsatt pengar till att folk ska göra dawa, folk ska leda folk i salah, folk ska vara imamer, folk ska göra adhan och man kan få en lön för det. Är det tillåtet att ta den? Ja. Det är en helt annan sak. Den här personen säger, jag ber bara om jag får pengar.
Det gäller oss också. Om vi inte har en islamisk stat och vi skulle samla pengar för att hämta en fara. Det gäller också som.
Allah. Ta en annan viktig fråga. Om imamen har bett och kom på efter salat att oj, jag hade en najasa. Jag hade till exempel kiss på skorna eller på byxorna. Jag gjorde salat, jag glömde bort det. Är hans salah korrekt? Är eran salah korrekt? Ni bad bakom honom. Ja.
Han måste göra vudu och gå ut från början.
Nej. Frågan var, han kommer på efter salah. Oj, jag har bett med kiss på kläderna. Är salah korrekt?
Det är
alltså korrekt, men hans?
Jo, det är korrekt.
Hans är också korrekt. Hans är också korrekt. Vi sa däremot, om en imam säger, oj, subhanallah, jag har lett er i salah utan wudu. Jag hade inte wudu. Är eran salah korrekt? Ja. Är hans salah korrekt? Nej. Han måste ta om salah. Det är skillnad på det här med att om man har najasa på kläderna. Om man kommer på det i salah och kan ta av kläderna så gör man det. Som profeten alaihissalam tog av sig sandalerna i salah när det var najasa på dem. Och fortsatte be. Han avbröt inte bönen. Det bevisar att salah är inte ogiltig. Och även om han skulle ha bett hela salah och sen kommit på det efter salah, alltså det, vi förstår det av hadithen, så skulle hans salat ändå vara korrekt. Men la yaqbal Allahu salat bi ghayri tahur. Allah accepterar inte salat utan wudu. Den är inte ens giltig från första början. Okay? Så det är två olika saker. Imamens salat är inte korrekt om han ber utan wudu, men er salat är korrekt om ni ber bakom imamen. Vi ska börja dagens föreläsning. Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'a, han säger: "Wa sunnah waquf al-ma'mumin khalf al-imam." Det är sunna att de bedjandes står bakom imamen, baserat på hadith Jabir wa Jabbar, då de stod på profetens högra och vänstra sida. Så tog han dem och ställde dem bakom honom. Alltså att de skulle vara en rad bakom honom. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Men vad gäller händelsen där Ibn Mas'ud bad med Alqama och Al-Aswad, och han stod i mitten, alltså en stod på höger sida och en på vänster sida, så säger Ibn Sirin att han gjorde detta för att platsen var för trång för att det skulle finnas en rad bakom. Förklaring. Sheikhen säger: om de är två, om de som ber bakom imamen är två eller mer, så ska de göra en rad bakom imamen. Baserat på hadith Anas ibn Malik, då han och en föräldralös pojke gjorde en rad och bad bakom profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och vi kommer tillbaka till den. Och alla hadither som beskriver profetens bön alaihi salam beskriver att sahaba stod bakom profeten alaihi salam. Okay. Och hadithen som nämndes här, hadith Jabr och Jabbar, att han då förde dem bakom sig så att de bildade en rad bakom honom. Men om platsen är trång, säger sheikhen, att det inte finns plats för att göra en rad bakom imamen, så står imamen i mitten och de står på hans högra och vänstra sida, eller bara på hans högra sida. Okay. Alltså imamen kan stå här och sen en person på höger och nästa person bredvid honom. Men inte att båda står på vänster sida av imamen. Det är fel. Utan antingen en på vardera sida eller båda på högra sida. Okay? Om platsen är för tom. Nästa punkt. Wa in kana al-ma'mum wahidan waqafa an yaminihi wa in waqafa an yasarihi adarahu an yaminihi wa la tabtul tahrimatihi. Om det är en person som ska be med en imam, så ska han stå på hans högra sida. Och om han ställer sig på vänstra sidan, så ska imamen föra honom till sin högra sida. Och det kommer inte att bryta personens bön. Förklara. Den personen som ber själv med en imam ska stå på hans högra sida, inte på hans vänstra sida. Och vad som bevisar det är berättelsen då Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma sov över hos Maimuna, som var hans khala, hans faster, hans faster. Och det var ju profetens fru, moster, profetens fru alayhi salam. Och profeten alayhi salam gick upp för att be nattbön. Så han gick och ställde sig på profetens vänstra sida alayhi salam. Så profeten sallallahu alayhi wasallam tog honom och förde över honom till sin högra sida i salat. Yani han behövde inte ta om bönen eller börja om bönen på nytt, utan han fortsatte att be. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Så var ska man stå om man ber med en imam? På högra sidan, inte på vänstra sidan. Okay? Och vi gick igenom tidigare. Ska man stå lite längre fram eller lite längre bak? Ja? Som folk alltid gör när man ber. Imamen står lite längre fram och den andra står lite längre bak. Vi nämnde det här, eller hur? Ja. Med punkten. Vad sa vi?
Du sa att poängen är att man står ankel mot ankel.
Ankel mot ankel.
Så generellt. Den enas fot kan ju vara.
Generellt. Och det finns inget bevis som säger att imamen ska stå längre fram. Okej? Okay? En punkt jag glömde här, det var kvinnor. Om kvinnor ber, var ska imamen stå? Den kvinnliga imamen står någonstans. Fem systrar ber tillsammans. Ja.
I mitten.
Ja. Vad baserar du det på? Sahabiyat. Sahabiyat, nej. Profetens fru, alayhi salam, stod på det sättet att den kvinnliga imamen stod i mitten. De säger också, Allah alam, färgat undantag också. Om flera män skulle vara fängslade utan kläder, nakna, och de ska be jama, då står också imamen i mitten. Och ni förstår ju kanske varför. Ja. Så att man inte, så att ingen visar sin aura liksom. Men inshallah, må Allah skydda oss från att hamna i en sån situation. Nästa punkt. Om en man är imam över en kvinna och en man, så står mannen på högra sidan och kvinnan står bakom honom, baserat på hadith Anas som finns i Muslim. Om en man ber tillsammans med en annan man och en kvinna, så står mannen på höger sida och kvinnan står bakom honom. Om det är mer än en man som ber bakom imamen, så gör de en rad och står bakom imamen, och kvinnan står själv bakom den raden. Taib. Som det har berättats i hadith Anas, han sa, jag och en föräldralös pojke stod bakom profeten alaihi salam, alltså i salam. De två stod bakom profeten alaihi salam, och bakom oss stod min mor Sulaym själv. Och al-Bukhari nämnde denna hadith i kapitel Bab al-Mar'a wahtaha takunu saffan. Kapitel att en kvinna själv kan vara en rad. Okej? Och vi kommer komma till att generellt så ska man aldrig stå själv bakom imamen. Men kvinnor, jo. Om det är en kvinna, så ber hon själv bakom imamen. Ja, och samma sak om en man ber själv med sin fru eller sin syster eller någon släkting, så står han fram och hon står bak. Hon står inte på hans högra sida, utan hon står alltid bakom mannen. Nästa punkt. Wa qurb as-saff minhu afdal wa kadha qurb as-sufuf ba'daha min ba'd. Det är bättre att raden bakom imamen är så nära honom som möjligt. Taib. Och på samma sätt ska resten av rader vara nära varandra. Förklaring. Raden som är bakom imamen ska vara så nära honom som möjligt. Och också raderna som är bakom den ska vara så nära varandra som möjligt. Och sheikhen, han säger, för att det inte ska vara stort mellanrum, och för att det inte ska bli trångt i moskén, utan när man gör raderna nära varandra, så finns det ju plats för de som kommer senare till salat, så att alla får plats i moskén. Och beviset för detta är hadithen där profeten alaihissalam sa, Russu sufufakum wa qaribu bainaha. Att typ rätta ut raderna. Och wa qaribu bainaha. Och låt dem vara nära varandra. Det finns kanske vissa moskéer där du ser en rad och så kommer nästa rad efter 3-4 meter. Det här är skillnad för sunna, det går emot sunna. Utan det som är sunna är att raderna är nära. Men självklart så nära att man inte gör sujud på varandras fötter. Eller hur? Det ska vara lagom igen. Nästa punkt. وَكَذَا تَوَسُّتُهُ الصَّفْ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ سَلَّمَ وَسَلَامُ وَسِّتُوا الْإِمَامُ وَسَدُّوا الْخَلَلُ. Nästa punkt handlar om att raden ska vara, eller imamen ska stå i mitten framför raden. Han ska stå i mitten framför raden. Och han använder en hadith där profeten alaihi salam säger, wasitu al-imam, låt imamen stå i mitten. Men denna hadith är daif, den är inte autentisk. Och Sheikh Abdul Mahsin säger, detta är inte ett måste, det är inte lazim, det är inte wajib att imamen står precis i mitten. Men det som man förstår av haditherna, att profeten alaihi salam brukade stå i mitten. När han ställde sahaba bakom sig, så förstår man att han stod i mitten. Och det är också bättre då ljudet når bättre, eller hur? Än att om imamen står längst ut på höger sida eller vänster sida, då hör inte andra sidan. Det är logiskt att imamen står i mitten, eller hur? Så att alla kan se honom och alla kan höra honom. طيب ونستا بونت وتصح مصافات السبي لقول أنس صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا. Ett barn räknas också som en bedjandes och kan bilda en rad. Vad det här handlar om är om du står med en 8-årig pojke eller 7-årig pojke, räknas han som en bedjandes som kan bilda en rad? För om man inte räknas som en bedjandes, då är det ogiltigt att du står med honom bakom imamen. För du får inte be själv bakom imamen. Okej? Okay? Då skulle du stå på imamens sida. Okej? Okay? Och shejken säger na'am, om det är en pojke som har tamjiz, yani 6 eller 7 år, han kan skilja på saker och ting, då är det korrekt att ha honom bredvid sig. Alltså det räknas som en rad. Men om du har en 4-årig pojke till exempel, ja, och du ska stå bredvid honom och du har en imam framför dig, räknas det? Ja, 4-årig pojke. Går det? Nej, det går inte. Vad gör du då? Då står du vart någonstans? Bredvid imamen på hans högra sida. Och om pojken vill be, vi hindrar inte honom från att be, men han får stå på vänstra sidan eller bredvid dig. Okej?
Okay? Barn som inte har tamjiz, då ska inte de stå tillsammans med de andra vuxna som ber, för det räknas som hål i raderna.
Precis, det räknas som hål i raderna. Därför ska de inte stå mitt i raderna. Små barn på 3-4
år.
Längst ut på kanten eller något sånt där. Allah, eller en egen rad. Nästa punkt. Wa in salla fadhan lam tasih. Om man ber själv bakom imamen så är bönen inkorrekt. Förklaring. Om en person ber själv bakom imamen eller bakom raden, det finns två scenarion. Att du ber själv bakom en imam som ber själv och står bakom honom, eller att du ber själv bakom en rad, då är salah inte korrekt, baserat på hadith som finns i Abi Dawud och andra från Wabisa ibn Ma'bad, att profeten alaihi salam såg en man som bad själv bakom raden, för amarahu en yu'ida salah, så han beordrade honom att ta igen bönen. Yani salah är inte korrekt. Och hadithen finns i och så har vi Abi Dawud och Sheikh Albani säger att den är sahih. Taib. Och denna fråga är väldigt vanlig. Man kommer till moskén och raden är full. Vad gör du för någonting då? Sheikhen tar inte upp det här. Han nämner det på sin förklaring, den som finns audio, och säger att om man inte kan ställa sig bredvid imamen och det finns ingen plats i raden, så gör man en ny rad själv bakom andra raden. För Allah kräver inte från oss mer än vad vi kan. Vi kan inte göra någonting annat. Och Ibn Uthaymin nämner samma sak i hans fatawa. Han nämner olika scenarion. Och ett av dem är att man försöker dra en person bak. Och han säger att han tycker inte detta är korrekt. För du förstör den här personens koncentration i salah. Du gör ett hål i raden som är före dig. Och du tar honom från en bättre plats till en sämre plats. Han nämner många punkter. Och säger att detta är inte korrekt. Och han säger att det inte heller är korrekt att stå bredvid imamen. Och Allah Alim Abdul Muhsin verkade säga att det är korrekt. Men Uthaymin tyckte att det är inte korrekt. Utan han sa att om du verkligen inte kan, det finns ingen plats, så gör du en ny rad bakom imamen. Och inshallah, salah är korrekt. Och att denna hadith handlar om en person som ber själv bakom imamen utan ursäkt. Okej? Okay? Det finns plats i raden. Han bara ställer sig Allahu Akbar och börjar be en ny rad. Hans salah är inte korrekt. Förutom kvinnor. Okay. Nästa punkt. وَإِنْ كَانَ الْمَأْمُومُ يَرَى الْإِمَامُ أَوْ مَنْ وَرَأَهُ صَحَّ وَلَوْ لَمْ تَتَصِلْ الصُّفُوفُ وَكَذَا لَوْ يَرَى أَحَدَهُمَا إِنْ سَمِعَ التَّكْبِيرُ لِإِمْكَانِ الْإِقْتِدَاءِ بِسَمَاءِ التَّكْبِيرِ كَالْمُشَاهَدَةُ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا تَرِيقٌ وَانْقَطَعَتْ الصُّفُوفُ لَمْ يَصِحْ واختار الموفق وغيره ان ذلك لا يمنع الاقتداء لعدم النص والاجماع. Den här frågan är också ganska viktig, eller är viktig, alltid viktigt. Och det handlar om när man är i moskén och ska göra en rad, är det då ett villkor att man ser imamen? är det ett villkor att du ser imamen? Och den här frågan är viktig. Många lärde har tagit upp den. Och säger om det är en vägg emellan, då är bönen ogiltig. Det finns många lärde som säger det. Ja. Men det han säger här, han säger grunden är att raderna ska vara nära varandra och bakom imamen. Okej? Okay. Och han sa taqaddamu wa atimmu bi wa liyatimma bikum man ba'dakum. Gå fram och fyll raderna bakom mig och låt dem bakom er fylla raderna. La yazalu qawmun yata'akharuna hatta yu'akhirahum Allah. Och det finns ett folk fortsätter att komma sent och stå långt bak tills det att Allah kommer att försena dem. Yani, på domedagen kommer han att försena dem. Och den här hadith finns i muslim. Och det är också ett fel som folk gör när man kommer till fredagsbönen. Att man tar en plats långt bak i moskén och sätter sig och lutar sig mot väggen. Och det finns en liknande hadith att samma sak. Att ett folk fördröjer eller sätter sig långt bak och kommer sent. Och Allah kommer att fördröja dem eller förtjäna dem på domedagen. Så man ska vara så långt fram som möjligt. Man ska tävla om de första raderna. Och inte sätta sig långt bak. Okej? Men sheikhen säger att det kan hända att det finns någonting emellan. Att man inte ser imamen. Salah är ändå korrekt. Så länge man hör imamen. Eller man ser dem som är bakom imamen. Det kan hända att imamen är kort, eller hur? Och ni som är i Medina och Mekka, ni vet att det är sällan man ser imamen. Jättesällan. Men det räcker med att se de som är bakom imamen. Men han talar här om att om det är så här jättelångt mellanrum mellan raderna, då är det här någonting som är ogillat. Det ska man undvika. Men om det är så pass att man ber utanför moskén utan ursäkt, man ställer sig och ber längst bak vid vägen nästan. Ut, långt, långt bak från moskén. För att snabbt hinna tillbaka till affären eller någonting. Då säger de att den här salah är inte okej. Det går inte. Okay. Och det finns en väg mellan imamen eller de bedjandes och raden framför. Så säger vissa lärare att det här är inte heller korrekt. Men Al-Muwaffaq ibn Qudama säger att det är visst korrekt. Så länge man typ ser raderna framför. Man kan höra imamen eller ser dem framför. Det finns en anledning till att stå här. Då är det korrekt. Och en annan sak som inte alls är ogillat. Det är helt okej. Det är om moskén är så full. Att raderna går ut från moskén. På vägen. Det är helt okej att be här. Och det här räknas som att du ber i jama'a. I moskén. Okej? Och det är de som har varit i hajj vet att det kan bli så här. Om man är i hajj så kan det bli så. Att du blir ibland, mashallah, kanske 500 meter från moskén. Ut mitt på gatan. Och raderna går framför. Fortsätter ända fram till moskén. Det är helt okej. Vissa de ber till och med i sin affär. Och raderna är ändå ihop. För det är så mycket folk i hajj. Men generellt då, man förstår av detta att man ska undvika att göra massa rader bakom. Långt bak i moskén. Utan anledning. Utan man fyller de första raderna som finns i moskén. Okej? Okay? Nästa punkt. وَيُكْرَ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامْ أَعْلَى مِنَ الْمَأْمُومِينَ قَالَ أَبُو مَسْعُودِ لِحُذَيْفَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُمْ كَانُ يُنْهَوْنَ أَنْ ذَلِكَ قَالَ بَلَى رَوَهُ شَافِعِي. Det är ogillat att imamen står högre upp än de som ber bakom honom. Och Abu Mas'ud sa till Hudhayfa, vet du inte om att de brukade förbjuda från detta? Och så sa han, jo. Och den är berättad av Shafi'i. Förklaring. Sheikhen säger, grunden är att imamen står på samma nivå som de bedjandes. Han står inte högre upp än dem. Och beviset är denna berättelse. Då Hudhayfa var imam till folket i Al-Mada'in. Irak, eller Al-Mada'in. Kanske i Sham, Allah. Han stod i alla fall på en dukkan. Han stod på en upphöjd plats. Och då tog Abu Mas'ud honom och drog ner honom därifrån. I hans kamis, i hans thawb. Och efter bönen så sa han till honom, vet du inte om att vi har förbjudits från detta? Och då så sa han, jo, jag kom på det när du drog mig. Han hade glömt bort det. Och han sa, jag kom på det när du drog mig. Och denna hadith finns i Abi Dawud och den är autentisk.
Var det Ibn Mas'ud som drog
mig? Abu Mas'ud. Det är en annan sahabi. Inte Ibn Mas'ud, utan Abu Mas'ud. Ja. Men Sheikh Abdul Mahsen säger, men om de som ber bakom imamen är längre, alltså typ de är på något som lutar neråt eller längre ner än imamen, då är det okej. Okay. Generellt, imamen ställer sig inte på någonting högre. Men låt oss säga att det är som en nedförsbacke och imamen står högst upp. Då är det inte ogillat. Okej? Okay? Det är en helt annan sak. Och han kommer nämna sen också ett exempel som Sheikh nämnde i förklaringen är om de ber i källaren till exempel. Du har en moské, en mittenvåning, en takvåning och en källare. Då kan man be, om det är fullt, man kan be på alla. Man kan be under imamen och över imamen. Men man får inte be framför imamen. Okej? Okay? Och så säger han, men det är okej okay att man står lite över. Som till exempel ett steg på en minbar, ett trappsteg. Baserat på hadith Sahel. Att profeten alaihissalatu wassalam bad på sin minbar och sen så gick han några steg bak för att göra sujud. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Men det här var ett lärande syfte. Profeten alayhi salam gick upp på minbar och gjorde salat, eller ledde dem i salat, när han stod och när han gjorde rukå, för att visa folket hur man ska be. Men när det var sujud så tog han något steg bak och gjorde sujud på marken. Okej? Okay? Så vissa ulemaer har sagt att om det är en liten bit så är det okej. Okay. Men om det är alltså typ viral och sånt där, är det 30-40 cm är det okej. Okay. Men om det är högre än så, då är det ogillat. Nästa punkt. Men det är okej okay att de som ber bakom imamen är över imamen. För Abu Huraira bad på taket till moskén. Nah. Och så säger han i förklaringen, och på samma sätt som imamen inte ska be över folket, så är det inte heller passande att han ber på ett ställe under folket, alltså själv. Men om vissa av dem som ber är över imamen, så är det okej, okay, baserat på det som Abu Huraira gjorde och det Bukhari säger i hans sahih, att Abu Huraira bad på taket till moskén bakom imamen. Och så nämna att den athar har vissa shawahid, alltså vissa saker som stärker den, att den är autentisk. Hänger ni med? Att man får be över imamen om det finns en anledning, men man får inte be framför honom. Nästa punkt, det är ogillat att imamen gör sunnaböner på samma plats som han gör fardböner. Baserat på hadith al-Mughira från profeten alayhi salam och den finns i Abi Dawud. Förklaring, hadithen som finns i Abi Dawud: La yusalli al-imam fil mawdi alladhi salla fihi hatta yatahawwal. Imamen ska inte be på samma plats som han ledde folket på tills det att han byter plats. Och så säger sheikhen att denna hadith har lite svagheter, kedjan är bryten. Men sheikh Albani säger att den är autentisk, för den har shawahid, hadithen som stödjer den. Så man ska då inte be på samma plats. Imamen ber inte på samma plats som han bad sunnabön. Och så säger han att visheten bakom detta, en la tusal salah bi salah, att man inte sätter ihop bönerna med varandra. Genom om du ber dhuhr och sen direkt assalamu alaikum, ställer du på samma plats och ber två rakat till eller fyra rakat till, då är det som att du har slagit ihop bönerna. Du har ju dhuhr längre. Eller hur? Men denna bestämmelse gäller inte bara imamen, utan han säger den gäller också de som ber bakom imamen. För profeten alaihissalam har förbjudit att man slår ihop bönerna med varandra. Alltså att man ber sunna, fardesen direkt sunna, utan något avbrott emellan.
Många som gör det.
Han säger här man ska, i hadithen, man ska ha något litet paus emellan. Man ska säga någonting, gå ut från moskén eller byta plats eller någonting. Tala. Så att man gör någonting som inte hör till bönen. Flytta på sig. fram eller bak, åt sidan. Tala, byta plats, göra dhikr självklart. Men som bröderna nämnde, att våra bröder Ahnaf, de som följer Abu Hanifas madhab, gör detta. Direkt efter assalamu alaikum så ställer de sig upp och gör sunnabönen. Och sen gör de dhikr efter sunnabönen. Och det här är utan tvekan något som går emot profeten sunna alaihi salam. Det går emot dessa hadither. Och det går emot haditherna att profeten alaihi salam gjorde dhikr efter salam. Okej? Okay? Och han nämnde också hadith Abi Huraira: "Ayu'jiz ahadakum idha salla an yataqaddam aw yata'akhkhar." När ni har bett, är det svårt att ni går fram eller bak eller till höger eller till vänster när ni gör sunna böner? Och denna finns också i Abi Dawud och Ibn Majah. Hänger ni med? Så efter sunna bönerna, man gör dhikr, man kanske talar, man flyttar på sig, och sen gör man sin sunna bön, alltså efter farabönen. Nästa punkt: man ska inte wala yansarifu al-ma'mum qablahu liqawlihi alayhi salatu wassalam la tasbiquni bil-ruku' wala bis-sujud wala bil-insiraf. Man ska inte gå ifrån bönen, alltså efter bönen, före imamen. Baserat på hadithen: gör inte ruku' före mig och gör inte sujud före mig och lämna inte före mig. Och hadithen finns i Muslim. Tayyib. Och Nawawi säger i förklaringen: vad som menas är, lämna inte före mig, gör inte salam före mig. Och vi gick igenom det här tidigare. Okej? Okay? Men Sheikh Abdelmahsen säger också att det är även passande att man väntar tills imamen typ har vänt sig om. Inte tills han säger assalamu alaikum, assalamu alaikum, direkt ställer upp och vänder dig därifrån. Utan väntar någon sekund tills imamen har vänt på sig. Det är också mer korrekt. För en annan sak, tänk om imamen säger assalamu alaikum och sen så ställer du upp och så säger han Allahu Akbar och går ner i sujud sahu. Vad gör du då? Det är skämmigt, eller? Alla kollar på dig och så vidare. Utan vänta några sekunder. Så bråttom behöver man inte ha. Men generellt så betyder det, gör inte salam före imamen. Tack. Nästa punkt: det är ogillat för imamen att ta en plats i moskén som man typ bestämmer att vara den platsen som man ska be obligatoriska böner på. Förutom imamen. Imamen självklart blir på samma plats i moskén, eller hur? Men att en person kommer och har en bestämd plats i moskén är förbjudet. För profeten al-Islam förbjöd att man bestämmer en plats så som kamelerna har en bestämd plats. Förklaring: hadith Abdurrahman ibn Shibl. Och där så sa han att profeten a.s. förbjöd att man ber som en kråka. Naqar. Man pickar eller hackar som en kråka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Upp och ner. Eller att man iftirash sab', att man lägger ut underarmarna som ett rovdjur. Att man har underarmarna i marken i sujud. Som en hund eller som ett lejon eller en katt eller någonting. Utan de ska vara upp, sa vi. Armbågarna får inte vara i marken när man gör sujud. وَأَنْ يُوْتِنَ الرَّجُلْ الْمَكَانِ فِي الْمَسْجِدْ كَمَا يُوْتِنَ الْبَعِيرِ. Och att en person utser eller bestämmer en plats i moskén som kamelen har en bestämd plats. Kamelen kanske alltid vilar på en bestämd plats med mjuk och skön där det finns skugga och så vidare. Det är förbjudet att man gör samma sak. Okej? Okay? Och det här är också någonting vanligt. Man finner att nej, det här är den äldre mannens plats. Första raden längst ut till höger eller någonting. Han är alltid där och han ber alltid där. Och lägger någonting där. Ingen får ta den platsen. Om någon tar platsen, det blir kaos i moskén. Det här är fel. Det här är skillnad för sunna. Det går emot profeten sunna. Och näst sista punkten. Säger författaren: وَيُعْذَرْ فِي تَرْكِ الْجُمْعَ وَالْجَمَعَاتْ مَرِيدْ وَخَائِفْ ذِيَا مَالِهِ أَوْ مَا هُوَ مستحفظ عليه. En person ursäktas och behöver inte gå och göra salat till jama'a eller jum'a om han är sjuk, befinner sig i rädsla eller fruktan för att hans egendomar ska försvinna eller stjälas, eller någonting som han vakar över, لأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من البلل الثياب بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق. فسكو آدم يت فلورا سينا بينجر eller pengar eller egendom som man vakar över är större än skadan som sker när man får vatten på sig av regn. För att det här är en ursäkt. Om det regnar mycket så är det en ursäkt för att be hemma. Okej. Okay. Som det har berättats av Ibn Umar, kan en nabi alayhi salatu wassalam, han brukade säga yunadi munadihi fi laylatin barida av mumtira fi safar sallu fi rihalikum. Att profetens muaddin alayhi salam brukade kalla ut när de var på resa, om det regnade mycket eller det var iskallt, att be i era tält, i era läger. Alltså ni behöver inte komma och be tillsammans, utan be i era tält. Akhrajahu Bukhari och Muslim. Och från Ibn Abbas att han sa till en person som skulle göra adhan på en regnig dag under Jum'a, han sa, när du har sagt ashhadu anna Muhammad Rasulullah, så säg inte hayya ala salah, utan säg sallu fi buyutikum, be hemma. Så folk tyckte, vad han säger för någonting? Och då så sa han, fa'alahu man huwa khayrun minni, någon som är bättre än mig har gjort detta, yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inni karihtu an ukhrijakum fi at-tin wa ad-dahab, och jag har ogillat, eller jag ogillar att tvinga ut er i typ gegga och lera. Alltså slask och sånt. Förklaring. Personen som är sjuk har ursäkt att inte gå till Salat al-Jum'a eller al-Jama'at till moskén och be tillsammans med folk. Och så han kan be hemma. För Allah Ta'ala säger La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah kräver inte av oss mer än vad vi kan. Allah kräver inte en själ mer än det han orkar. Och Ibn Mas'ud sa också att de enda som inte gick och bad i jama'a under profetens tid alayhi salam, det var en person som var känd för hans hyckleri eller en person som var sjuk. Det här var en godkänd ursäkt för att be hemma, berättade muslim. Och vad gäller personen som är rädd för att hans pengar eller någon annans pengar som han vakar över ska bli stulen eller att den ska gå förlorad, så nämner han då en qiyas, att om en person ursäktas för att gå till moskén på grund av regn, att hans kläder ska bli blöta, då kommer det här självklart före. Att han ska förlora sina pengar är någonting ännu större, eller hur? Än att hans kläder ska bli blöta. Då har han också en ursäkt för att inte gå och be i jama'a. Och de nämner också att han kommer absolut inte vara fokuserad, även om han går till moskén och han har lämnat till exempel en bil eller någon väska med flera miljoner någonstans till exempel som han vakar över, kommer han inte be med koncentration, eller hur? Utan låt han skydda det som är hans eller det som han vakar över, och sen kan han be i lugn och ro. Och sen den sista punkten, det är ogillat att gå till moskén om man har ätit vitlök eller lök, även om moskén skulle vara tom. För man kommer att störa änglarna. Förklaring. Det har berättats i Muslim från Jabir att profeten alaihi salam, han sa att den som äter från detta träd, yani thum, och en annan hadith sa han lök, alltså vitlök eller lök, av el kurath, och kurath är en slags illaluktande ört, fala yaqrabanna masjidina, han ska inte komma nära våran moské, fa innal malaika tata'adha mimma yata'adha minhu banu adam, för sannoliken så störs änglarna av det som människan störs av, alltså denna äckliga doft. Ja. Och det här bevisar att en person som är i detta tillstånd inte ska komma till moskén, vare sig det finns folk eller den är tom. Om man har ätit vitlök eller lök eller någonting illaluktande, så går man inte till moskén. Och ulema säger här, det har nämnts från sahaba, jag tror det var Abdullah bin Omar, som sa att det här gäller rå vitlök och rå lök. Men om den är tillagad så är det okej. Okay. Och jag minns det här själv. När vi var hemma hos Sheikh Abdel Mahsin så frågade han frågades denna fråga. Och han sa, självklart så får man äta tillagad lök eller vitlök. Och gå till moskén. Men, ulema nämner här också al-qiyas. Att allt som stinker, som vitlök eller lök, eller värre, ska man undvika. Och man ska inte gå till moskén i ett sånt tillstånd. De nämnde till exempel cigarettrök. En person, och det händer, eller hur? Folk står och röker, och så blåser de ut, och så slänger de ciggen, så går de in i moskén. Så Allahu Akbar. Och det luktar avlopp, nästan, från personen, eller hur? Han förstör hela inlevelsen i bönen. Så en sån person får inte gå och be. Han måste först borsta tänderna, eller skölja munnen, eller någonting som avlägsnar doften. Okej? Okay? Och en annan viktig sak med vitlök som många inte känner till. Det räcker inte med att om du äter råa vitlöksklyftor, du är sjuk till exempel. Du kan inte bara borsta tänderna och gå till moskén. Doften kommer inte från munnen, den kommer från magen. Många som inte vet det. Vissa säger man får inte gå till moskén på 3 dagar. Stämmer det? Ja. Det finns inget autentiskt bevis som säger 3 dagar. Okej? Okay? Det finns någon riwaya som säger waqal thalathan. Han sa det 3. Men det kan betyda att han sa detta uttalande 3 gånger. Så Allah, det finns ingenting som säger 3 dagar. Utan tills doften går bort. Då får du gå och be i moskén. En annan sak som också är väldigt störande är vissa människors strumpor som luktar Allah al-musta'an. Värre än 10 vitlökar, eller hur? Samma sak där. Han får ta bort dem och tvätta fötterna, eller han, om han inte kan så får han inte gå till moskén. Man får inte störa folk. Och det, jag läste från Salaf, det vissa ulema, de sa att personen ska typ kastas ut från moskén. Om ni känner någon doftar vitlök och så, ta honom och tvinga ut honom från moskén. Om han vägrar, typ släng ut honom från moskén. Men man får inte dra han i skägget, ska jag. Subhanallah. Idag, mashallah, om du gör något sånt här, de säger han är hård. Han förbjuder folk från att be i moskén. Eller hur?
Men är det samma sak om man luktar svett?
Jag tror Bin Bas har nämnt det. Qiyas, svett, han säger samma sak. Om man verkligen alltså, luktar jätteäckligt. Och jag minns, det, man har bett ibland med folk som doftar jätteäckligt. Alltså. Luktar jätteäckligt, då... Det förstör hela inlevelsen i bönen. Man vill bara nästan bryta bönen och byta plats, eller hur? Allah al-musta'an. Det här ska undvikas. Och man äter då inte lök eller vitlök eller någonting annat illaluktande och går till moskén och stör folk. För en muslim ska inte störa eller förstöra för andra människor. Eller hur? Man ska aldrig skada någon eller såra någon, utan man ska försöka tillfoga folk det goda och inte islam är religion som kommer med gott och hindra det onda och det dåliga. Eller hur? Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Och nästa.